Ibland, eller ganska ofta, så känns det som att världen blir bara mer och mer galen. Klyftorna mellan människor verkar bli bara djupare. USA känns som en krutdurk och i Europa så delar framförallt invandringen åsikterna. Och också här hemma i Finland så kan man känna av att folk verkar samlas i olika läger mer och mer som ogillar varandra. Jag heter Maria Nylund och i slaget idag så ska vi tala om det som kallas för polarisering med två experter, nämligen professorn i statskunskap vid Åbo Akademi, Kimmo Grönlund. Välkommen.
Tack så mycket.
Och universitetsläraren Daniel Kavitski.
Tack.
Du har nyligen disputerat vid Helsingfors universitet med en doktorsavhandling om just polarisering i Finland. Roligt att ha dig här. Nu brukar det vara bäst att först liksom förklara vad det är man talar om så att alla är överens om vad det är vi pratar om. Och därför skulle jag vilja fråga dig, Kimmo Grönlund, allra först, att vad menar man med polarisering?
Polarisering kan betyda lite olika saker. Vi är vana att tänka så att det är då två läger typ som är motpoler. Och det är en form. Men egentligen talar vi också, alltså om vi börjar med det att en grupp polariseras. Det kallas för grupppolarisering. Och då betyder det att om den tycker lika och förflyttar sig ännu mera vänsterut eller högerut, om man säger så, då talar vi om grupppolarisering. Och när en grupp blir mera samstämmig och samtidigt en annan grupp blir mera samstämmig åt ett annat håll, så blir det ju mera polariserat. Mm. Men det kan finnas flera poler. Så att ett politiskt system kan vara har flera, vad ska vi säga, polariseringstendenser. Mm. Så att det behöver inte bara vara två.
Okej, men i USA så är man ju valm med att se de här jättetydliga polerna, att det finns två poler på något sätt. Åtminstone är det så som vi kanske ser det från vårt håll.
Ja, och det har att göra med deras valsystem, som är då ett majoritärt valsystem som gynnar tvåpartisystem. Vi i Finland har ju ett proportionellt valsystem och det gynnar då flerpartisystem. Och av den orsaken är det inte lika enkelt att sammanfatta det här fenomenet i Finland.
Mm. Så att det är inte nödvändigtvis då en tudelning utan någonting mera.
Absolut.
Det där inbakat i det här verkar också, ja du sa det redan, att det är liksom en grupp som blir samstämmig och som rör sig bort från de andra. Alltså att det är någon bildning och så slutar man lyssna dessutom på de andra. Varför blir det så?
Det här fenomenet säger många forskare beror på det att folk är mer och mer i sociala medier. Och sociala medier tenderar att ha algoritmer som bestämmer vad du lyssnar på, vad du tittar på, vad du läser för nyheter. Och när man umgås i de här likasinnade grupperna så blir det alltså en form av grupppolarisering. Man börjar tycka mer och mer lika, man vill inte höra de andra. Och detta har då lett i det att de här lägren så att säga har förflyttat sig längre ifrån varandra.
Mm. Håller du med om den här beskrivningen, Daniel Kavitski?
I stort sett ja, för att det är ju inte så att man är isolerad från vad den andra sidan tycker, men man får ofta en väldigt skev och vinklad bild av det genom just de kanaler man själv följer.
Mm.
Det är ju svårt att ta till sig information som bygger på då någonting som kan utgå från helt andra värderingar eller en annan världsbild. Mm. Det här kräver en hel del ansträngning och ja, det är inte alltid man hinner med den sortens lyssnande.
Mm, just det. Men berätta, Daniel Kavitski, du har alltså nyligen disputerat kring polarisering i Finland. Vad var det som fick dig att vilja börja undersöka polarisering just hemma här hos oss?
Ja, jag flyttade ursprungligen till Finland från Sverige under studietiden och upplevde då att det var en helt annan ton i det politiska samtalet här. Man diskuterar sakfrågor mycket mer förutsättningslöst, medan då jag upplevde att det Sverige jag flyttade från hade en mycket mer just, ska vi säga, moraliserande och fördömande ton i de här politiska samtalen. Jag tyckte rätt bra om den här finska stilen. Men sen märkte jag då med tiden att det blev mer och mer som jag minns det i Sverige, just att man fokuserade på vilka värderingar som skilde varandra åt och attackerade varandra mycket hårdare utifrån sådana saker. Och då kom den här ambitionen över mig att jag ville klargöra det här. Vad är det som händer egentligen? Både det jag minns från Sverige och det, vad är det nu som händer här när vi tycks gå i samma utveckling? Att skriva en avhandling verkade vara ett bra sätt att hantera den frågan.
Mm. Okej, men vad har du kommit fram till? Alltså, hur splittrade är vi finländare, polariserade liksom.
Ska vi säga, det här grundantagandet som jag har jobbat med är att våra åsikter är i stort sett ungefär de som de varit tidigare. Men att de läger, och speciellt de här känslorna mellan lägerna, har blivit allt mer polariserade. Just det här att vi gillar vår egen grupp mer och ogillar motståndarlägret allt starkare. Just kanske beroende på deras åsikter, eller att de här åsiktsskillnaderna blir mycket tydligare. Vilket då driver känslor. Men om man så där rent objektivt skulle mäta åsiktsskillnader, så är det inte säkert att dagens Finland skiljer sig jättemycket åt från det åsiktsspektrum som fanns för 10 eller 15 år sedan. Mm. Det är inte så att vi har blivit mer extrema.
Mm. Vem är det som ogillar varann här hos oss?
Det här frågan om läger är ju vilka som står mot varandra är komplicerad, för hur man benämner de här olika lägren är ju också ett sätt att säga, det kan också bidra till polariseringen. Men inom forskningen så brukar vi ju titta dels på den här klassiska uppdelningen mellan vänster och höger, som i första hand förknippas med ekonomiska frågor. Men vi brukar också prata om att det kommit in en andra dimension i politiken som just handlar mycket mer om värderingsfrågor och normer. Ibland pratar man om värdekonservativa mot värdeliberala. Man pratar också om gall och tand, det vill säga att gröna, alternativa och liberala värderingar tenderar att hänga ihop av de åsikter som förknippas med dem. Och på andra sidan har man då ett annat typ av kluster av, som kan benämnas då traditionella, auktoritära eller nationalistiska värderingar.
Mm. Okej, det där låter jätteintressant, men jag tänkte helt konkret, alltså, om du nämner någon grupp eller partier, alltså, vem är det som ogillar varann i Finland?
Ja, man kan exempelvis enkätdata be anhängare till partierna att utvärdera på en skala då hur mycket man gillar och ogillar andra partier. Mm. Och då framträder det ju väldigt intressanta mönster. Till exempel ser man att Vänsterförbundet, så de grönas och Socialdemokraternas anhängare, de tycker om varandras partier ganska mycket, medan de då ogillar exempelvis Sannfinländarna ganska starkt. Och den här typen av mönster ser man då också på andra sidan, att just i vilka då Sannfinländarna ogillar, dit hör SFP, men det är inte det mest ogillade partiet, utan i den datan jag har arbetat med så sen ogillar man då Vänsterförbundet och de gröna ännu mer. Men det här, det finns en ganska stor variation i det här. Man kan inte rakt av säga att det finns ett läger på ena sidan och ett läger på andra sidan. Men man kan se vissa tendenser till då att vissa partiers anhängare gillar varandra mer och förenas för att de sen ogillar samma partier.
Precis, Kim, och du?
Nej, jag tänkte säga att man brukar inom den här polariseringsforskningen skilja mellan sakfrågepolarisering och affektiv polarisering. Och det som Daniel nu var inne på har att göra med den här affektiva polariseringen. Det vill säga, det är egentligen ganska naturligt att man i politiska frågor tycker olika. Vi har ju ett partisystem som bygger på ideologier, som bygger på det att vissa grupper har haft gemensamma intressen när de har byggt upp partier. Och de här masspartierna har ju överlevt ganska väl, att de enda nya partierna som har kommit egentligen på 100 år, det är ju då de gröna och Sannfinländarna. Men den här affektiva polariseringen anses vara av ondo därför att det har just att göra med det att man ogillar sådana som inte tycker lika. Att de är anhängare av ett annat parti eller en annan rörelse. Och den här affektiva polariseringen kan försvåra det för demokratin att fatta beslut. För att ett demokratiskt system ska komma till skott, det vill säga fatta beslut, så måste man komma överens. Åtminstone måste man hitta en majoritet bakom en politisk linje. Och det måste man i de här länderna med flerpartisystem, såsom i Finland och Sverige, göra i samråd. Ett parti kommer aldrig förmodligen att ha egen majoritet i de här länderna som har ett proportionellt valsystem som Finland. Och därför är det viktigt att olika partier ändå kan komma överens och att olika partiers anhängare inte hatar varandra. Och den här utvecklingen är kanske det som oroar mest i den här polariseringen, den affektiva sidan.
Mm. Det är precis så, för att det är mycket lättare att komma överens med någon som man gillar men det har delad åsikt med är någon som man då redan från början starkt ogillar och sen ännu ska försöka då nå fram i en kompromiss till en fråga. Det blir mycket svårare att föra en sån diskussion.
Mm. Okej, men det är det här ogillande nu som har ökat i Finland, eller hur?
Det är vad min avhandling visar, att den jämfört med exempelvis då situationen i början av 2000-talet, då hade inte väljarna särskilt starka känslor för och mot olika partier. Medan i synnerhet då kring 2011, det riksdagsvalet när Sannfinländarna slog igenom stort, då började de här skillnaderna i politiken och plötsligt väcka väldigt mycket starkare känslor än tidigare. Det blev plötsligt väldigt betydelsefullt vilka partier, att man gillade eller ogillade olika partier. Och det här kan man se i det här datamaterialet som samlats in i valundersökningarna i samband med varje riksdagsval, att man delar in partierna mycket starkare i gillade och ogillade partier än tidigare.
Mm. Och det som är häpnadsväckande är att det kanske vi inte alltid vet, att Vänsterförbundet och de grönas väljare ogillar sannfinländska väljare mycket mer än vad sannfinländska väljare ogillar de grönas och Vänsterförbundets väljare. Så att de så kallade liberala har svårare att tolerera konservativa än vad konservativa har att tolerera liberala.
Ja, det där är ju jätteintressant. Alltså varför?
Vi har väl inte frågat direkt det?
Nej,
det
är en väldigt bra fråga för att...
Varför tål inte liberala värde konservativa?
Det är svårare att tolerera icke-toleranta om man är tolerant än tvärtom kanske.
Jag tror själv att det handlar någonstans om att man kanske just på om vi kallar det den konservativa sidan, ändå har lättare att ta till sig och förstå vissa av de här argumenten och det som man gör på andra sidan. Medan man då från den liberala sidan just betraktar den konservativa sidan inte bara som en åsiktsmotståndare utan som då aktivt intolerant, inskränkt och bakåtsträvande. Och istället för att försöka hitta ett sätt att förstå det här så vill man hellre på något vis ställa en diagnos på det eller klistra etiketter på det som att det här egentligen inte ens hör hemma i samtalet.
Mm. Okej, okay. Men det där, måste man välja sida? Hur är det med finländarna? Har alla så att säga valt sitt läger eller?
Nej, långt ifrån, utan det här är väldigt situationsbundet skulle jag tolka det som. Förstås, när du till exempel röstar i val, då är det ju, måste du ju göra ett val, ett parti istället för en annan, en viss kandidat. Så på det viset, där tvingas du ju bekänna färg, men frågan är ju hur mycket roll det här spelar i vardagen och mellan valen när folk bara försöker leva sitt liv. Det är ju långt ifrån alla som ständigt går och tänker på politik och vilket läger de placerar sig i, utan det är ju mer just när det uppstår situationer som gör att man måste ta ställning. Mm.
Och väldigt många tar inte ställning i val. Om vi tänker att nästan 30% låter bli att rösta i riksdagsval, över hälften i EU-val och cirka hälften i kommunal- och välfärdsområdesval. Så vi har ju väldigt många som inte ens aktivt väljer sig.
Men på tal om det just så, och du sa Kimmo Grönlund att du liksom oroar dig lite för den här affektiva polariseringen, att man liksom då ogillar det andra gänget mer och det liksom sätter käppar hjulet för det här kompromissande inom politiken. Så det där... Jag funderar alltså, före Sannfinländarnas intåg här nu, eller det här som startade här, så var ju, kunde ju många vara ganska frustrerade över att det inte verkar spela någon roll vem man röstar på. Att det var nu just detsamma vem man röstar på, så fortsätter allting helt likadant. Jag menar, att kan den här polariseringen på något sätt leda till någonting bra också, att det engagerar folk och man måste vässa sina argument och det spelar roll vem man röstar på.
När det gäller då vårt partisystem, jag var lite inne på det redan, så vi brukar tala om skiljelinjer eller klyftor. Grundläggande skiljelinjer mellan olika samhällsgrupper. Och kring de här skiljelinjerna har vi då byggt upp, eller har partisystemet kommit till. Och det är den här vänster-höger-dimensionen som har varit förhärskande. Så det är helt naturligt att det finns konflikter. Om vi tänker tillbaka på 1960- och 70-talet i Finland så var det mycket mer politiserat. Vi hade ju ett stort socialistiskt parti. Så att vi är vana vid det och det hör politiken till. Men problemet med den affektiva polariseringen, om man bygger murar och säger att nej, med de här partierna vill vi absolut inte samarbeta med. Å andra sidan har du rätt i det att när sannfinländarna kom till den här partikartan och skrällde 2011, så när vi frågade deras väljare i valundersökningen om varför de har röstat på sannfinländarna, så många av dem tyckte just att det inte hände någonting i politiken. Det spelar ingen roll vem man röstar på. Så det borde förstås också synas då i den genomförda politiken. Men detta är den gamla finländska konsensuella politiska traditionen. Och det var ju alltid så att de tre största partierna turvis byggde eller bildade regering.
Mm.
Ja. Generellt sett så just när det handlar om motsättningar och engagemang och känslor, så demokratiteorin är ganska samstämmig om att det är nyttigt för demokratin och samhället när det finns en mångfald av åsikter och perspektiv. Och också när de hamnar i konflikt med varandra, för att om alla håller med varandra, då finns det ingen som ifrågasätter, utmanar. Och sen när det då, men har man helt andra utgångspunkter och perspektiv, så kommer de här utmaningarna automatiskt. Och som du själv formulerade, man tvingas vässa sina argument. Det är ju inte alltid det blir en vacker diskussion av det hela som är behaglig att lyssna på. Men så där, generellt sett så är det här en styrka i demokratin, att man kan ha olika perspektiv.
Mm. Men så där, det som man nu förr i världen talade om då, att man var höger eller så var man vänster och alla visste vem som hörde till högergänget, det var de här som var lite förmögnare och satte på egendom och så vidare, och vänstern var arbetarna som kämpade för att få det lite bättre och så vidare. Men nu när det här som du var inne på, de här värdefrågorna, har de liksom trängt bort den här gamla traditionella höger-vänster-axeln, och nu pratar man om värdeliberal och värdekonservativt istället, eller finns de här samtidigt?
De finns samtidigt, och vänster-höger-dimensionen är absolut relevant i
den här som handlar om ekonomi.
Ja, den är fortfarande väldigt relevant både i Finland och i de andra västeuropeiska länderna. Men sannfinländarna lyckades bli det största arbetarpartiet, och vi har ju samma fenomen i Sverige, där Sverigedemokraterna har lyckats. Nu ser det ut att, så opinionsläget i Finland ser ju ut att sannfinländarna backar och Socialdemokraterna återigen får tillbaka sina traditionella arbetarväljare. Men vi ser det ju fortfarande, om vi tittar på olika partiers väljarkår, när vi i valundersökningarna tittar på det, så ser vi ju att de här gamla klassmönstren består. Samtidigt har vi fått in nya frågor som ni båda har varit inne på, och det har just med de här värderingarna att göra. Inställningen till invandring, miljöskydd, EU har varit en sån fråga. Olika typer av minoriteter har också blivit en skiljelinje i politiken. Men det som är så konstigt är att de här går lite hand i hand. Du hittar egentligen ingen värdekonservativ vänsterväljare. De är väldigt få. Och också ganska få är väldigt tydliga högerväljare som är värdeliberala. Så att egentligen sammanfaller de, men de sammanfaller inte totalt, eller hur Daniel?
Nej, det finns en stor variation. Men hittar du någon, tar du en väljare som placerar sig till höger på en skala, så är det betydligt mer sannolikt att de drar mer åt det värdekonservativa hållet, och hittar du någon som placerar sig långt det vänsterut, så kan du vara ganska säker på att den här personen också har väldigt värdeliberala värderingar och uppfattningar.
Men det där är ju jätteintressant, för jag har funderat på det här med det här begreppet vänster. Alltså, om man tänker på klimatfrågan till exempel. En liten studie från 2023 från Institutet för hälsa och välfärd, så visar att 93% av finländarna åtminstone i någon mån var oroliga för klimatet. Mm. Nå, varifrån kommer den här uppfattningen att man skulle vara vänster om man är orolig för klimatet? Detsamma gäller ju också, tänker jag bara rabbla upp här, att det där, en stor del av näringslivet vill mota klimatförändringen, räddningsmyndigheter, hälsovårdsmyndigheter, alla möjliga inser att det här är ett jättestort fråga som man måste göra något åt. Varför skulle det här klassas som vänster?
Det är inte vänster och höger, men det råkar samvariera.
Men alltså, ofta säger man att man är vänster på något sätt.
Nej,
när man är klimaten.
Nej, det gör man inte. Nej, okay. Därför har vi två olika dimensioner. Men det, i praktiken, när vi tittar på människor och deras svar, så tenderar det att vara just så som vi var inne på. Att,
jo, jag skulle säga att den här, för det kan ofta vara så att den här problemställningen om klimatet och en klimatomställning kan bli starkt förknippad med en viss typ av värderingar och uppfattningar om att lösningar har att göra med global rättvisa och regleringar och omfördelningar och den typen av frågor som ofta förknippas med vänstern. Mm. Men du kan garanterat hitta till höger människor som också är otroligt bekymrade om det här, men de kanske kanaliserar sin oro till exempel in i näringslivet och innovation och i ekonomiska termer på ett sätt som inte helt enkelt syns lika dramatiskt i samhällsbilden just genom olika aktivistaktioner och liknande som då gör att den här frågan blir starkt förknippad med vänster.
Mm. Någon annan ett annat tema som du nämnde här, Kimmo Grönlund, som man bygger läger kring, så är invandringsfrågan. Mm. Och där har jag funderat på samma sak. Alltså, till exempel näringslivsorganisationer talar mer eller mindre helt unisont om behovet att locka mer invandrare, som till exempel arbetsgivarorganisationen EK. Alltså, det är ju knappast vänster, ändå får man ju ofta, eller det slängs omkring så här lite slentrianmässigt, att man är vänster om man är invandrarvänlig, så att säga. Och tvärtom, om man är höger och man är, eller värdekonservativ om man är invandrarfientlig. Så varifrån kommer det här?
Egentligen är det bara ett parti vars väljare är ganska entydigt negativt inställda till invandring, och det är sant, finländarna. För de allra flesta partierna så finns det då en variation. Och det som du nämner har också att göra med retoriken i Finland, att man talar om arbetskraftsinvandring, och det passar väl jättebra också för så kallade högerpartier, så att det är en annan dimension, men så att vi får inte blanda ihop teoretiska begrepp och empirisk verklighet, så att det råkar ofta sammanfalla har vi bara konstaterat i empiriska studier, men vi vill ändå kunna urskilja, eftersom du också nämner bra exempel, att det finns ju undantag här.
Ja, det kan också handla om det här att man kan ha ungefär, att uppfattningarna kan gå åt ungefär samma håll men av helt olika anledningar igen. Mm. Att då om man till höger tänker på invandring som en ekonomisk resurs, man tänker på arbetsmarknaden och näringslivets behov, medan man då till vänster tycker att det här kanske inte är en alltid bra syn att bara se invandring som ekonomisk resurs, utan här vill man just ha global rättvisa och just flyktingmottagande, ta ett solidariskt ansvar i världen. Och om man sen då på mer högerkonservativt håll, då kanske man prioriterar upp just den här frågor som nationell sammanhållning, gränser, kulturell enhetlighet, som man då varken i den här mer liberala högern och, eller vänstern lägger lika stor vikt vid.
Mm. Varför blir det så hemskt djupa klyftor mellan just värdeliberala och värdekonservativa läger?
Det är en fråga jag väldigt gärna också vill ha ett svar på. Jag tror inte vi riktigt förstår den här klyftan till fullo ännu, utan vi letar fortfarande efter spelreglerna som gör att man vet var man har varandra på ett sätt som det går att bygga förtroende.
Och överhuvudtaget har den här utvecklingen där skillnaderna mellan könen ökar när det gäller just unga människor. Det är i Finland, men det är också i andra västländer. Där unga kvinnor ganska tydligt nu för tiden är vänstergröna, en stor majoritet av dem. Och unga män är ganska konservativa och mera höger inriktade. Så det här har överraskat egentligen statsvetare, för att vi hade ju länge en sån tanke som kommer egentligen från en forskare som heter Ronald Engelhardt, som talade om postmaterialistiska värderingar, och vi tänkte att de yngre generationerna, när vi har mera välstånd, mer och mer börjar betona miljöskydd och mänskliga rättigheter och frihet och så vidare. Och den här, vad ska vi säga, differentieringen mellan unga män och kvinnor, så det är någonting som är faktiskt en ganska stor överraskning för många
men
av oss.
Men där har väl inte unga män blivit mer konservativa, utan de stampar på stället, eller hur är det?
Det är väl just den här, vi kanske har något olika uppfattningar, men i det datamaterial jag har tittat på så har jag uppfattningen mer att det samhället överlag har gått mer åt det värdeliberala hållet. Så att säga, alla har förflyttat sig ditåt. Men någonstans då ser man i synnerhet bland unga män att det är liksom, de satt ner hälarna i marken och tycker att hit men inte längre. Och det i sin tur kan ju då förstås leda att man återupptäcker då värderingar och åsikter som man hittar längre bak i tiden och aktivt närmar sig dem och ger det här mer synlighet i diskussionen. Ofta handlar det, man kan ju också skilja på så att säga, identitet och åsikter i faktiska frågor. Det finns en del resultat som tyder på att när man tar ställning i faktiska frågor så är inte den här klyftan mellan unga män och kvinnor jättestor, men när man sen så att säga placerar sig själv var man står ideologiskt i relation till såna här etiketter som konservativ och liberal, då ser den här klyftan mycket större ut.
Mm. Kimmo Grönlund, du jobbar med att så att säga motverka polarisering kanske på sätt och vis i din forskning. Det där, berätta, hur kan man reparera polarisering?
No, kanske jag inte kan påstå att jag reparerar det, men mitt team vid Åbo Akademi, vi har forskat i samtalsexperiment, alltså samtalsdemokratiska experiment i 2 decennier. Och jag vågar påstå att vi hör till de bästa i världen. Det är ett stort nätverk forskare som håller på med det. Vi kallar det för demokratiska innovationer. Demokratiska innovationer är något sånt som gör folk delaktiga utöver valen, utöver röstning. Alla de former, det finns olika. Men det som vi har varit intresserade av bygger på en samma idé som en vanlig opinionsmätning. Det vill säga att du ska ha ett slumpmässigt urval människor. De ska vara representativa för hela befolkningen. Men istället för att bara fråga om deras åsikter så utsätter vi dem för ett experiment. Och det går ut på det att de får balanserad information. De allokeras till smågrupper som modereras av en skolad moderator. Och sen diskuterar de. Och målet är just att när det är mångfald i de här grupperna så kommer folk att dels behöva argumentera för sin åsikt. Det räcker inte med att säga att jag tycker så här, utan vi uppmanar dem att säga varför. Och det andra är att vi, de ska reflektera över det som sägs. Och de här, det kallas för medborgarpaneler, det här samlingsbegreppet, har studerats i överallt i världen. Och våra resultat och andra resultat säger entydigt att folk ändrar åsikt. Det vill säga när de lär sig, de får den här balanserade informationen, de hör vad andra tycker och varför. De börjar också förstå varför någon tycker annorlunda. Vilket är ju grunden till att minska på den här affektiva polariseringen.
Ja, kan du börjar bita på det? På affektiv?
Det gör det. Folk börjar faktiskt tycka mindre illa om de som är annorlunda eller tycker annorlunda. Så att det gör det. Och det som är bra med de här är att skillnaden mellan när en politiker talar i riksdagen så att säga, som alltid bygger på den här regering- och oppositionkonstellationen. Så att regeringspartierna tycker en sak och oppositionen kritiserar det alltid, oberoende av vad som sägs. Medan här är det ju så att det här bästa argumentet försöker vinna. Så att målet är ju att man får bättre demokratiska beslut som beaktar då allmännyttan mera än särintressen. Så att de här experimenten, och det används också på riktigt. Så de här har varit väldigt, väldigt bra. Och jag tror att på sikt, det är ju förstås kostsamt och det kommer aldrig att ersätta valdemokratin och ska inte göra det heller. Vi behöver politiska partier och valdemokrati. Men det här kan stödja det demokratiska systemet som ändå i Finland i grund och botten fortfarande fungerar väl jämfört med många andra. Vi toppar ju listan som världens bästa demokrati enligt den amerikanska organisationen Freedom House. Så att jag tror att Finland har ju en särställning här. Och för tillfället leder jag ett stort konsortium inom strategiska forskningsrådet i Finland som funderar på demokratins framtid. Och det här är de metoder som vi nu gör i samråd med till exempel Åbo stad, riksdagen och olika ministerier.
Mm. Men du har, Daniel Kavetski, nämnt det i samband med din disputation och så här att det är så himla svårt att kompromissa. Alltså när det gäller sakfrågor så kan man kompromissa att
I synnerhet ekonomiska frågor så kan man någon kanske inte någon vill sänka skatten så mycket, någon vill höja den, och så kan man diskutera mera såna här objektiva intressen och prioriteringar och kanske då mötas någonstans mitt i. Och alla förstår att det är en kompromiss och ingen kan vara helt nöjd. Det är så att säga en förhandlingssituation där man kan ge och ta. Men när det handlar om moralfrågor eller just så här om rätt och fel, svart och vitt, då är det ju otroligt svårt att släppa till och kompromissa. För då känns det ju som man ger upp sitt samvete. Att man har en stark känsla för vilken värdering som är rätt och vad som är rätt sätt att handla i en situation. Så det är väldigt svårt att rent känslomässigt och frågan är ens om det ens alltid är önskvärt att kompromissa med det, med sitt samvete och det man upplever. Så att det är väldigt påfrestande för människan att behöva göra det.
Får jag bara säga så mycket att överhuvudtaget är det att man kompromissar är ju inte oftast det bästa utfallet, utan det bästa utfallet vore konsensus. Och det är det som vi också eftersträvar i de här, när vi tar vanliga människor så att säga, att försöka hitta en gemensam grund. För att kompromissande betyder ofta det att man måste köpslå. Mm. Och det ser vi ofta i de här koalitionsregeringarna. Att du får det här om jag får det där och så vidare. Och det är inte då det bästa, kanske det bästa utfallet för helheten Finland i det här fallet, utan man borde ju hitta en konsensus. Men det kan vara svårt, och det kan vara ännu svårare i de här moralfrågorna som Daniel är inne på.
Och det man åtminstone kan hitta i ett sånt fall där det liksom då inte ens går att kompromissa, det är någon form av i alla fall konsensus om vad det är man inte kan kompromissa om och varför och var gränserna för den här konflikten går och vad så att säga ena sidan kan göra som är acceptabelt för den andra och vice versa. Att man kan aldrig kanske komma ihop och hitta en gemensam uppfattning, men man kan i alla fall fastslå någon sorts gemensamma ramar kring den här motsättningen.
Jag kallar John Reichek och Simon Niemöller för metakonsensus. Mm. Det vill säga att man ändå förstår vad vi talar om. Att även om man inte är överens om vad som ska göras och vilka är liksom lösningen, men man förstår i alla fall varandra på den här nivån. Och jag tror att det är viktigt också för att minska på den skadliga polarisering som vi ser i samhället. Mm.
Du nämnde alldeles i början också, Kimmo Grönlund, det här sociala mediers inverkan på det här, att det är en del av orsaken till att den här affektiva polariseringen verkar öka överallt. Det är ju liksom otroligt lätt att skapa klyftor och provocera folk och bli alldeles rabiata. Men däremot, det här som du beskriver, Kimmo Grönlund, så är ju ganska arbetsdrygt. Eller man ska samla människor, du ska ha moderator och det ska sitta. Man ska liksom aktivt vilja komma och diskutera på något sätt. Man skala upp det här?
Här tror jag faktiskt att AI kan hjälpa oss. Vi har våra kollegor vid Stanford som vi jobbar jättemycket med, Stanford universitet, så har utvecklat en automatisk moderator. Så det är en online-plattform där folk diskuterar. Så då behöver du inte människor som modererar, utan du får en dator att moderera. Och det fungerar väldigt väl. Vi har testat det också i Finland. Så det här kan ju skala upp det. James Fishkin som är professor vid Stanford, hans mål är att miljoner människor kan samtidigt samtala i de här grupperna. Det är små grupper, ungefär 10 människor. Så jag tror att det här är möjligt, men det här är förstås ingen patentlösning. Det här är någonting som föredlar och förbättrar demokratin och det demokratiska samtalet, och det får ju stora effekter sen när ju mera som deltas och desto mera som depolariseras så att säga. Vi har testat det också i samstämmiga grupper, och jag sa ju att samstämmiga grupper tenderar att bli mera samstämmiga när de diskuterar, men när de får den här behandlingen så kan vi kan ta tillbaka den här polariseringseffekten. Så jag är förhoppningsfull, men det är ju klart att vi behöver mycket mer än bara den här metoden.
Ja, och jag tror just den här typen av metoder kan ge oerhört värdefulla insikter och så att säga modeller. Men min uppfattning om hur man kan få ut det här på bredare skala i samhället är att man helt enkelt måste se goda exempel bland olika personer i ledarskapspositioner och i media på hur man har såna här motsättningar på ett konstruktivt sätt. Då kan man emulera det också på den lägre nivån.
Vad betyder om
man
emulera?
Emulera är det härma. Så att säga. Man tar exempel av hur man ser hur andra människor man har förtroende för sköter en sån här konflikt på ett respektfullt och snyggt sätt. Medan då om man på den här offentliga arenan misslyckas eller så att säga rent av aktivt går in för att driva upp den här konflikten och inte kan göra det på ett snyggt, då blir man ju som en vanlig medborgare betydligt mer orolig för vart det här ska leda och kanske då måste bita sig fast i sin egen position allt kraftigare och bli mer och mer misstänksam mot den andra sidan.
Om man tänker på de här lägren nu som verkar stå längst ifrån varandra, det här som vi talar om, det här gall- och tannlägre, alltså de gröna, alternativa, liberala gänget, värdeliberalerna, och Tan som var de här traditionella, auktoritära och nationalistiska gänget, så att säga, värdekonservativa. Alltså, vad är det som de värdekonservativa längtar efter på något sätt som de nu känner att de blir på något sätt i bakvattnet, eller att samhället, som du sa, går mer mot det här värdeliberala, och de värdekonservativa känner att det inte riktigt hörs. Vad är det som disku längtar efter? Finns det någonting man kan säga om det?
Det här är ju otroligt komplexa frågor. Jag själv brukar väl kanske gå till det här begreppet kognitiv dissonans. Att när så att säga, det man, så som man beter sig och det man upplever i samhället inte stämmer överens med ens djupliggande värderingar och uppfattningar om hur saker och ting borde vara, så blir det väldigt jobbigt med tiden. I synnerhet nu när vi har konstant bombarderas i sociala medier och påminns hela tiden om de här motsättningarna, hur de kommer upp i massor av fall konstant. Så då tror jag man får den här fortlöpande känslan av obehag, att något är fel och jag behöver ställa det till rätta genom att hur jag röstar eller vad jag tycker, eller genom att själv då skriva ett svar som kanske inte alltid är så himla lyckat på någon annans åsikt. Det är vad jag tror, att man vill helt enkelt leva i en värld som hänger ihop.
Mm. Vad tänker du, Kimmo Grönlund?
Jag har ett mycket enklare svar. Jag tror att det här MAGA-gänget, Make America Great Again-gänget, en stor del av dem längtar tillbaka till 1950-talet. Och i Finland, det här gänget som är särskilt värdekonservativt, så tycker jag säkert att 1980-talet var en gyllene period. Och det här har mycket att göra med olika samhällsgruppers relativa betydelse och så vidare. Att de som är värdeliberala ser ofta en stor... att det är positivt med att kvinnans ställning har blivit bättre, olika minoriteters ställning, vi har en globalisering, vi har invandring, vi har EU. Medan de här värdekonservativa längtar tillbaka, lite som Daniel sa, de tycker att det har gått för långt kanske.
Ja, eller ska man filosofera på något här riktigt mer principiell nivå, så tänker jag mig att på den progressiva eller liberala sidan så har man ju en uppfattning om att världen går ständigt framåt mot det bättre, mot ett jämlikare, rättvisare samhälle där man frigör sig från normer som håller tillbaka oss och förtrycker oss. Och man har en så stark tro på det här att man blir otroligt frustrerad när någon utmanar det. Medan man då på, om vi då kallar det värdekonservativa hållet, så finns det någon annan värdering. Det kanske är svårt att sätta ett ord på, att uttala, men man känner att det finns någonting där som är så pass värdefullt att det måste hållas kvar, även om det då är en norm som då förtrycker vissa. Eller det är ju inte så man tänker på det, att man uppfattar att det här är ju den rätta och riktiga normen. Exakt vilken norm det här är, om det sedan är traditionella kristna värderingar, om det är idén om nationalstaten, det kan ju variera beroende på vilken typ av konservatism vi pratar om och hur så att säga uttalad och genomtänkt den är. Men att det är där någonstans i det här sentimentet, att det finns någonting som är värt att bevara mot den här progressiva rörelsen. Mm. Att det är där någonstans jag tror man hittar den gemensamma nämnaren.
Nu kan de här värdena någonsin mötas? Hos Kimmo och Grönlund kan de mötas?
de måste ju mötas hela tiden, det är ju det. Annars kommer vi inte överens. Det är ju demokratins förutsättning.
Men kan en progressiv liberal människa se liksom värdet i det som den värdekonservativa uppskattar?
Åtminstone i ett sånt ordnat samtal som vi gör. Alltså, även om de kanske inte alltid frivilligt skulle vilja mötas. Men när de väl möts så brukar de ändå förstå att det här är fråga om medmänniskor. Och det som Daniel och jag var inne på tidigare, att de kan ändå komma överens om vissa saker, alltså hitta den här metakonsensusen. Det kan hända att de inte ändrar åsikt, men de kan i alla fall börja förstå varandra, och det är ju väldigt viktigt om vi ska minska på den affektiva polariseringen. Mm.
Tror du, Daniel Kavitski, att de någonsin kan mötas så att man skulle genuint förstå varandra?
Det är ju så att man utvecklas ju hela livet som människa. Och ju äldre och förhoppningsvis visare man blir, desto mer förstår man den här typen av skillnader. Men att hela samhället på en gång skulle komma till någon sorts gemensam förståelse är ju nog lite utopistiskt. Utan jag tror på det här metakonsensuset som vi pratar om, att det är det som är vägen framåt. Att man helt enkelt accepterar att det finns olika skillnader och perspektiv och hittar liksom gemensamma ramar för hur man ska kunna samexistera och låta de här motsättningarna få uttryck.
Och en grundläggande insikt är att förstå det, att ingen har rätt och ingen har fel. När det gäller politiska frågor så är det väldigt sällan så att det är entydigt rätt och fel, utan det är olika intressen och olika värderingar som då möts och ska på något vis komma överens.
Mm. Vad tror ni här framöver? Är det så att vi får bara leva med att den affektiva känslomässiga polariseringen bara fortsätter och så är det bara, eller kommer det att plana ut på något sätt?
Här kan Rysslands aggressioner spela faktiskt en positiv roll, det vill säga att ett yttre hot och en fiende kan få oss att bli mer samstämmiga och förstå varandra bättre när vi har ett sånt hot vid vår östra gräns.
Vad tror du, Daniel Kavetski?
Jag tror ju att det kommer alltid finnas mer eller mindre affektiv polarisering i politiken så länge den... Huvudsaken är ju att vi lär oss hantera motsättningarna på ett konstruktivt sätt. Så det är just när man pratar om polarisering så kan det finnas mer eller mindre utan att det nödvändigtvis är dåligt. Det är ju först när polarisering blir till djupt liggande, tillräckligt stark, som det faktiskt börjar bli ett problem när det inte längre går, när det så att säga förlamar politiken. Men vi är en bit ifrån det ännu.
Än så länge är vi inte riktigt där ännu. Okej, tusen tack till er som var med idag. Daniel Kavetski från Helsingfors universitet och professor Kimmo Grönlund från Åbo Akademi, och jag heter Maria Nylund.